Välkommen till Tyresradions egen lilla bilradio. Jag heter Jerky Pettersson och nu blir det alltså nördradio för alla motorintresserade. Jag passar på att besöka en av de större bilträffarna i Stockholmsregionen som avhölls den 18 september på Venngarn, strax norr om Sigtuna. Venngarn, tänker du, var inte det en alkoholistanstalt? Jo, redan 1916 blev det så med förvaltning i det gamla slottet från 1670. 1983 avvecklades själva anstalten och nu är Venngarn ett område med många verksamheter. Som miljö för en bilträff är Venngarns slottspark med alla sina äppelträd och alléer en perfekt plats. Häng med! Och när jag tagit mig till Venngarns slottspark och bredvid mig här finns Carl Legelius. Du är chefredaktör för en tidning, va?
Det stämmer bra, jag är chefredaktör för tidningen Klassiker.
Och det är ni som är arrangör av den här bilträffen. Kan du berätta lite om vad som är bakgrunden och omfattningen?
Ja, vi vill ju träffa våra läsare och vi vill bjuda dem på ett evenemang som vi själva skulle vilja åka på. Och därför så har vi ett unikt samarbete med Venngarns slott här och som upplåter sin slottsträdgård och sin slottsparker för våra bilar. Och i år så har vi 60-talstema, vilket betyder att vi trycker lite extra på 60-talsbilarna.
Så du väntar många 60-talsbilar hit, men om man har en 70-talsbil då?
Ja, då är man jättevälkommen också. Vi är faktiskt omfamnar alla bilar från 1900-talet.
Från 1900-talet, då kan jag tänka mig, det kommer, hur många bilar väntar ni hit?
Ja, det ser ut att bli, klockan är faktiskt bara kvart över 10 och vi öppnar 10 och det har redan börjat nästan bli fullt här. Så att vi får se hur många som kommer. Förra året kom ungefär 800 bilar och jag tror att vi kommer att slå det i år.
Jag kan säga, jag kom ju motorvägen söderifrån ifrån Tyresö då, Tyresöradion. Och det var mycket bilar på vägen och lite kö in hit, så det här kan ju bli riktigt stort.
Det kan bli väldigt stort, så att vi hoppas att folk har lite tålamod och, när de står och köar och så här också, men när de kommer in hit här så hoppas att de känner sig glada.
Har ni varit här förr på Venngarns slott? Är det första gången eller är det flera gånger?
Vi var här första gången förra året. Och innan dess har vi varit i Sörmland på en annan ställe.
Är det möjligen det som heter Träffpunkt 80?
Det var så det började med 80-talsbilar.
Och det var någonstans nere i Stjärnhov här för mig.
Det stämmer bra det, Grytsbergsäter i Stjärnhov.
Så då har ni flyttat lite norrut här och till Venngarn kort och gott?
Ja, det har vi gjort. Och det har visat sig väldigt lyckat, för det är ju ett större upptagningsområde här. Och samtidigt så gjorde vi också träffen lite bredare då. Det är inte bara 80-tal, utan vi har gjort för alla bilar då, som sagt, från 1900-talet.
Och det här tänker ni fortsätta med, misstänker jag?
Ja, om vi får så gör vi gärna det.
Det hänger på Venngarn kanske?
Ja, det hänger väl. Det tror jag. Jag tycker det här är jättekul också. Så det, ja.
Annars kan vi säga så här, om det nu inte skulle vara så kanske det är så att det finns plats i Tyresö.
Ja, just det. Kanske det.
Vi har en fin slottspark.
Ja, det har ni. Det har ni verkligen.
Ja, då får vi se nästa år.
Ja, jättebra.
Ja, vi återkommer.
Ja, tack så mycket.
Och längs en av de många gatorna här inne på området så ser jag helt plötsligt en hel rad med bara Peugeot. Och här finns också en företrädare för Peugeot-klubben. Vad heter du?
Erland Eriksson heter jag.
Och vad kommer det sig att det är Peugeot-samlare så här många?
Ja, Peugeot är lite speciellt just i år, för att vi firar faktiskt 125 år i Sverige. Och Peugeot var den första bilen i Sverige. Det har varit lite grann tvister om det var en annat märke eller Peugeot, men det är framtaget dokument som nu visar att den är en Peugeot som var den första bilen.
Om vi räknar 125 år bakåt från 2016, då kommer vi till
1891.
Så var alltså Peugeot den första bilen,
jamen,
i Sverige?
Stämmer.
Någon importerade en Peugeot?
Ja, stämmer.
Och här, hur många Peugeot har du fått hit idag då?
Ja, vi är väl totalt 25-26 stycken, men just här är vi 10-tal då, som representerar då årtionden tillbaks då. Från 1910, och sen har vi ett glapp upp till 40, och sen är 50, 60, 70, 80 och 90 då.
Så den äldsta bilen här nu är från 1910, den är alltså 106 år?
1912, och det är en liten Peugeot BB. Och när man ser den så undrar man ju först, är det en riktig bil?
Ska vi gå bort och titta
det
på den?
Det kan vi göra,
ja, det gör
absolut.
Vi.
Absolut.
Är det kanske rent av den äldsta bilen här idag, tror du?
Det håller jag ju inte för otroligt, utan det kan det säkert vara så, ja.
Och nu närmar vi oss en liten röd lackerad otroligt läcker sak. Ska du berätta lite om bilen?
Ja, den, när man ser den så här så upplever man ju skala 1 till 3 ungefär. Det är den storleken. Och det här var ju den första bilen som Peugeot då fick lite volym på. Och var väldigt populär då här på 10-talet och några år framåt där nere i Europa. Och just den här modellen kommer då från Köping. Museet är det som äger den här, och den är renoverad, kommer ursprungligen då från Frankrike, men den är intagen som renoveringsobjekt från Frankrike.
Hur mycket motor är det i en sån här bil då?
Ja, det är nästan som man går i fatten. Jag tror det är 12-13 hästkrafter i den här någonting.
Ja, det blir ingen högre toppfart?
Nej. Absolut inte, utan det här var ju ett sätt att istället för att ta cykeln eller rida så tog man den här och åkte mellan punkt A och punkt B ungefär.
Och det är plats för 2 personer, tror jag?
Ja, icke allt för stora. Framförallt inte för breda.
Ja, och finns det några, är det en växelspak och grejer på den här, eller hur sköter man den?
Ja, man sköter den precis så. Så att den här är ju relativt modern jämfört med dåtidens bilar på det sättet.
Motorn ligger fram och drivningen är bak?
Ja, den ser ut som en klassisk veteranmässingsbil kan man säga. Tänker en T-Ford som är hälften så stor ungefär.
Men väldigt, väldigt liten, och jag tror många skulle karakterisera den som söt.
Ja, definitivt. Gullig.
Gullig, om man nu kan säga som en bil.
Ja, men så är det faktiskt. Och det är en hon. Alltså det här är helt klart en hon.
Har hon något namn?
Nej, inte mer än BB.
BB kallar vi henne. Ja, hon har en tuta också. Tror du den fungerar?
Ja, det gör den då.
Ska vi prova? Det gjorde den. Ja, perfekt. Och när vi går vidare i raden här så kommer vi fram till en vinröd Peugeot 203 cabriolet från 1953. Och den här har en speciell historia, va?
Ja, det här är ett hantverk utöver allt annat kan jag säga, som Ove Pettersson i Läby har gjort. Ursprungsbilen har varit med i Värmland, där den har stått in i ett garage som har brunnit ner. Vilket innebar att den här bilen var bara en skrothög. Alltså de som har sett bilder på den här skakar bara på huvudet och undrar hur kan detta vara möjligt.
Och jag kan intyga, för att du visar mig här ett foto på din iPhone här på hur den här bilen såg ut från början. Och det är, man kan knappt se att det är en bil.
Nej. Det är en kardanaxel, en bakaxel, en ratt och några rostiga plåtbitar. Den här är ju då givetvis byggt av donatorbilar också. Och bland annat en likadan bil som har gått som taxi i Thailand. Och som är hemtagen som flyttgods från Thailand. Och som när den kom hit så var den i princip uppmurken, men bottenplattan fungerade att ha som bas till den då. Så den bottenplattan har de byggt vidare på då, och sen restaurerat den helt och hållet. Det är ett otroligt jobb han har lagt ner på.
Ja, och den är otroligt fin kan jag säga. Och på i den här sitter det, ser jag, en fyrcylindrig motor på 42 hästar.
Ja, precis. Den där var ju faktiskt väldigt populär, modellen som sådan, inte cabrioleten men 203 som sådan, på då när den kom här i slutet på 40-talet och 50-talet. Det kördes mycket rally med den, motorerna var tacksamma och trimma, och man kunde ur den här få upp mot 9500 hästkrafter, och så det var en populär bil på det sättet.
Och den är som sagt var rent vacker. Ja. Eftersom det är 125 års jubileum för Peugeot i Sverige, har ni firat tidigare år, minst tänker jag då?
Nej, det är faktiskt den enda uppmärksamheten som vi gör här. Det är lite olyckligt att vår generalagent inte riktigt har häng på tåget som man kanske kunde tycka om borde. Men vi gör det här med delvis ett stöd från generalagenten, men givetvis med mycket, mycket av klubbens medlemmar på det sättet.
Ja, bra gjort och mycket vackert. Mm. Jag tackar dig så mycket för detta. Ja,
tack för det.
Och med en av raderna här så står angivet Concours de Charme, och så är det ungefär en 10 bilar skulle jag tro. En av bilarna är väldigt röd och ser väldigt engelsk ut. Och det tänker jag också, jag ser de som då är förmodade ägare till bilen sitter här bakom vid ett picknickbord och ser engelska ut, och jag gissar på 60-tal. Vad heter ni?
Göran och Helene Mylving från Linköping.
Från Linköping, ja. Mm. Jag känner igen dig, jag kommer från Norrköping. Vad är det för bil ni har?
Vi har en Humber Scepter från 64. Engelsk som du sa. Och har gått i Sundsvall. Så jag tvingar min man att åka till Sundsvall för 5 år sedan. För att hämta bilen som vi inte riktigt visste hur den såg ut.
Hur kommer det sig att ni föll för just den här bilen då?
Ja, men det är väl ett litet troll. Han är söt men ful.
Söt men ful, ja det skulle man kunna säga. Men just en Humber, jag känner ärligt talat inte till märket riktigt. Vad har det för historia?
Det är så att det är Rhodes-koncernen från England. Och de hade Hillman, Sunbeam, Humber och så kommer lastbilar. Så att det här var deras lyxmärke i koncernen.
För det är inte så vanligt märke i Sverige väl?
Nej, det importerades bara 22 stycken till Sverige upp till Östersund, och idag lever 8 kvar av dem. Så det är rätt fantastiskt ändå, men det är ju tack vare osaltade vägar.
Ja, för rosten, det är den som är hotet.
Det är det stora hotet på de här bilarna.
Hur gör ni då för att klara ifrån denna rost och behålla den?
Inte köra den på vinter.
Ja, det är det enkla förstås.
Ja, det är väldigt bra att inte köra på vintern. För då kommer ju saltet.
Ja, och det finns inget rostskydd på. Eller ni kanske har gjort det?
Nej, det finns inget rostskydd. Utan det är, man har bättrat på efterhand lite grann. Men det finns inget riktigt bra rostskydd.
Och det här med Concours de Charme. Hur kommer det sig att ni är med här? Är ni utvalda eller hur fungerar det här?
Man anmäler sig. Man får gå in på datorn och anmäla sig att man vill vara med. Och då får man klä upp sig lite i klädsel till bilen. Och den som då har bäst klädsel som stämmer med årsmodellen, det är den som vinner.
Ja, då tycker jag, ni ligger nog bra till alltså.
Tror du det?
Ja, jag tror det. Va? Det här. Ska vi gå fram och titta lite på bilen? Yeah. Och det är alltså en fyradörrars, vad säger man då, sedan?
En sedan, fyradörrars sedan, ja.
Och den är vänsterstyrd, inte högerstyrd som man skulle kunna misstänka med en engelsk bil då?
Nej, den är ju tillverkad för att säljas utanför England då, så att då är de ju vänsterstyrda bilarna.
Vad är det för motor i den här då?
Det är en fyrcylindrig motor på 85 hästkrafter som då var rätt mycket på den tiden. Och extra utrustning med mycket mätare och finesser som, ja, det skulle tilltala de lite rikare i England som inte hade råd att ta steget upp till Jaguar, Bentley, Rolls, men ändå lite mer.
Ja, hur mycket vågar ni köra med den nu i hastighet då?
Ja, man ligger någonstans på 80-90, det går behagligt då.
Den är ju vad som ligger i det bak, menar jag.
Ja.
En hjälm.
Här ligger det en hjälm. Som, är den också tidstypisk?
Ja.
Ja, det är den faktiskt.
Och sen ligger det en kudde här med säkerhetskudde. Eller vad heter det?
Ja, nej, det är en kudde med bilmärkena. Så man skulle kunna lära sig bilmärkena om man inte kom ihåg vad det var för någonting man åkte förbi.
Och det är bilmärken från 60-talet jag mig känna igen. Ja. Sådana som vi inte ser längre.
Ja, precis.
Och sen har ni utrustat med en liten väska där borta. Vad är det?
Det är en kamera.
Ja, en äkta 60-tals kamera också.
Ja, den har vi fått utav min morbror, så den är 60-tal.
Och sen ser ju jag också att som de östgötar ni är och Linköping, så i bagaget här så ligger det faktiskt en liten, är det en kudde som du, eller vad är det för något?
Det är ju en kudde som man då hade under baken när det var lite kallt, och den står det ju facit på, och facit är ju från
Åtvidaberg, ja, titta. Det är hemlandstoner.
Ja.
Då önskar jag lycka till i tävlingen här. Tackar. Hoppas ni vinner.
Ja, det får man väl hoppas på. Fast chansen är nog liten. Ja. Det är alldeles för många. Ja.
Vad får vinnaren?
Jag vet faktiskt inte.
Ingen aning.
Äran.
Äran. Ja. Äran är alltid viktigast. Och att man har kul. Sen så är det egentligen struntsamma om man vinner. För att det är bara roligt att vara här.
Och i raden av udda bilar, vilket det finns många av så här dags vid 11-tiden söndag den 18 september på Vänkorn, så hittar jag ett, ja, jag skulle kunna kalla det för ett slagskepp. Det är en blå Citroën CX. Och som tur är så den person som har renoverat denna bil till en pärla är Lars-Ivar Nilsson som jag har bredvid mig här. Du, Lars-Ivar, hur mycket tid gick det åt att få till den här?
Ja, det tog ju ganska många år. Jag köpte bilen som tänkt som bruksbil. Köpte den av några gröna vågare i Ångermanland som nog aldrig, de hade en lerig grusväg och de hade nog aldrig tvättat bilen. Så när jag tog hem bilen och spolade ur hjulhusen så började helt plötsligt spruta vatten inuti bilen.
Vi kallar det rost.
Det kallas luftigt, ja. Och så det slutade med en hel renovering. Det är i princip allt utom tak och huvud bytt eller renoverat. Så det blev, räknar man på antalet år. Jag kom en bit, sen tog orken lite slut. Så då stod den halvfärdig i några år. Och sen gjorde jag ett ryck och gjorde den färdig för ungefär 15 år sedan. Och, så sammanlagt är det nog säkert 1500 timmar.
Ska vi berätta, vad är det för bilmodell?
Modellen heter CX. Tillverkades i flera olika utföranden som sedan och förlängd limousin och även då som kombiutförande. Och på franska så kallas den då för break. Den här har en 2,4 liters fyrcylindrig motor med insprutning. 128 hästkrafter ska det väl vara. Och till det så har den en trestegs automatlåda.
Så det är en Citroën CX 2400 break om man ska vara noggrann.
Ja.
Från vilket år?
Det här är en 83, ja. Och de såg ju stort sett likadan ut från när de kom 76, fast de hade lite mindre motor. Och sen så tillverkas de fram till 91. Sista åren med lite facelift med plaststötfångare och sådana saker. Men det har inte den här.
Och den här är alltså, den är en ganska lång bil och dessutom med förhöjt tak tillbaka. Vilket, det måste ge ett väldigt stort lastutrymme, eller?
Ja, jag minns en gång jag skulle flytta och fick ju ledigt in, men jag tror det blir 211 cm eller något sånt där lastutrymmet när man fäller baksätet. Så jag fick ju ledigt in 10-12 flyttkartonger. Och då var det sånt där byte, så jag höll på att flytta in och den andra höll på att flytta ut. Och så jag började bara in flyttkartonger och de höll på att packa ut med sitt. Sen efter 8:e, 9:e kartongen så frågade de, jag har hunnit åkt iväg en gång till? Nej, jag håller fortfarande på med samma lass. Så det var rätt kul faktiskt.
Och då är det också, ska vi säga, med Citroëns berömda fjädring. Så att om man lastar det gör det inte så mycket. Bilen förhåller sig i samma position ändå, eller?
Ja, precis. Det är ju den här gashydrauliska fjädringen som kom med Citroën DS 1955 introducerades den. Och den har ju då hängt med fram ända till och med C5-modellen som säljs än idag faktiskt. Och det är ju då med både oöverträffad komfort och automatisk nivåreglering blir det ju på kuppen.
Hur många mil tror du att den här bilen har gjort nu då?
Den har nog gått cirka 17-18 000 mil. Den hade nog gått 15 när jag var klar med den. Men den hamnade först hos en entusiast i Småland. Och sen hamnade den och stod garagerad hos en entusiast med för många bilar som han aldrig brukade den. Så den stod väldigt många år i ett garage utanför Robertsfors. Sen hamnade den i Värmland i fjol och nu är den här nu.
Och dessutom står det till salu på den, men det är inte du som säljer utan det är ägaren som vi inte vet var den är någonstans just nu som säljer det. Så priset, det vet vi inte.
Det får du fråga ägaren om vad han vill ha för den så att säga. Ja, jag vet vad jag fick, men det är 15 år sedan så det värdet har ökat om man säger så.
Vad vore väl en bilträff i Sverige om inte ett av Sveriges största bilmärken var representerat? Vi pratar om Volvo. Och här finns ett tält som heter Svenska Volvo-klubben och en representant här, Jonas Fågelström. Vad är Svenska Volvo-klubben för något?
Svenska Volvo-klubben är en förening för alla Volvo-intresserade entusiaster.
Och det är ganska många i Sverige, säger jag.
Vi välkomnar alla Volvo-modeller, tunga som lätta, gamla som nya.
Hur många medlemmar tror du det är alla? Jag förstår att det finns flera Volvo-klubbar. Alltså, har du någon känsla för hur många människor det handlar om?
Ja, när vi räknar samman de entusiasterna som idag är organiserade i de splittrade bilden som finns så är vi ungefär 15-17 000.
Och det är väldigt många.
Det är väldigt många. Det är absolut en av de Sveriges största föreningar.
Vilken, går det att säga vilken som är den vanligaste samlarmodellen av alla dessa Volvo-modeller?
De största klubbarna idag har ju varit PV, Amazon, P1800, 140 är ju också på tillväxt. Men det är ju de klassiska Volvo-modellerna som man säger. Men vi får ju inte tappa bort de som blir klassiker nu. 240, 850, 740 till exempel.
Och en 740, de kom 1985 om inte jag minns, så de blir ju, ja, 30 år och veteranbil per definition, eller?
Absolut, och hitta en lågmilad 740 idag är inte så lätt.
Nej, men det är många som söker. Hur många bilar har ni här idag i Volvo-sammanhang då?
Vid våra monter här har vi 4 bilar som står utställda då.
Och sen finns det massor med Volvo utspridda här. Jag kan ju räkna till, ja, 10-tal Amazon och PV bort igenom här.
Ja, absolut. Så är det. Men vi är den enda Volvo-klubben som är inbjudna av tidningen Klassiker för då här idag. Så att de andra modellklubbarna finns inte representerade.
Okej, så ni får bära, vad ska jag säga, fanan högt.
Ja, det är vi väldigt glada för.
Och alldeles bakom det här så står en Volvo 264 TE 2,7 och lite kan jag om bilar, men just den modellen känner jag inte igen, och jag misstänker att Johan Rudbeck här vid min sida kan berätta mer om den.
Ja, just det. Den är ju, den här just modellen, eller denna bilen, är ju tillverkad av Bertone i Italien för DDR. DDR köpte 125 stycken bilar då för att ha till sin stadskärna, så att säga, Honecker och gänget som fick ha.
Och då ska vi berätta att just den här bilen är mörkblå och förlängd. Hur många sittplatser är det?
Ja, det är 6 sittplatser egentligen. Men du har 2 extra säten, men tar du ner dem så är det väldigt dåligt med plats. Förlängningen är 70 cm. Som man gjorde. Man tog en 264 och så förlängde man den 70 cm och fick en längre bakdörr då.
Så den här bilen har alltså tjänstgjort i Östtyskland?
Ja.
Och hur kom den till Sverige?
Ja, den blev ju såld till Västtyskland och sen var det en svensk som köpte den och som har renoverat den och gjort ordning den och haft den ett tag. Sen köpte jag den till honom i somras.
Vet man hur många sådana här Volvo som östtyskarna här skaffade?
Utifrån Bertones så tog de 125 stycken. Sen utav de som gjordes utav Yngve Nilsson vet jag inte hur många som gick till DDR. Eller om det var bara sådana som var i Sverige.
Och den här bilen, hur långt har den gått?
21 000 lite drygt.
Det är ingenting på en Volvo, va?
Nej, det är det inte. Och för en sådan bil är det ju inte så mycket heller. Nere på Technoclassica brukar de ställa ut en sån här och den ligger ju en bit över 100 000 mil. Så det är ju lite beroende på vem det är och vad han har haft för position.
Kan vi öppna dörren och titta in där kanske rent av Honecker har suttit? Vi
Nej,
vet ju inte.
Det vet jag inte, men jag fick tag på en uniform på en auktion i Tyskland.
Ja, och här ligger alltså en turkos uniform med röda streck och så ligger en sån här skärmmössa som vi har sett på östtyska politiska företrädare. Och det är en blå plyschinredning. Ja, ett stycke historia känns det som när man tittar in här.
Ja, jo, det är ju det. Det är mycket, stämmer ju överens med det som Bertone gjorde i 262-kupén. Med skinn, nu är det inte skinn på den här utan det är plyschen. Men du har träinläggen och det här.
Och då tänker jag att för den östtyska publiken måste det här vara en verklig lyxvagn.
Ja, det var det ju. Och det var ju som så att de kunde ju inte köpa något från väst. Så det gick ju inte, Mercedes var ju inte på tal. Och då blev ju Sverige blev ju ett väldigt bra land att köpa sina bilar ifrån. Och det fortsatte ju sedan med 240 till Östberlin. Då köpte de ju 1000 stycken 240 DLS-modell som Kalmarverken gjorde i ordning. Och då var du tvungen att bo i Östberlin för att få köpa bilen. Och alla de här Volvo-bilarna, de blev ju levererade direkt, medan skulle du ha inhemskt så fick du vänta 7-10 år innan du fick bilen.
Så ett stycke bilhistoria som visar Sveriges hållning mellan öst och väst då?
Ja, det kan man nog säga.
Intressant. På terrassen alldeles nedanför slottet här så går jag och tittar och så ser jag en väldigt lång bil. Och då tänker jag på Robert Broberg som en gång i tiden sa: din bil är inte lik min bil, för din bil är en likbil. Och det är en likbil. En Volvo Duett 445. Och ägaren har vi här. Vad heter du? Var kommer du ifrån?
Rickard Fahlman, kommer från Enköping.
Vad är det för bil det här? Kan du berätta lite om den?
Ja, det är ju från början en Volvo Duett då, som 1962 blev ombyggd till begravningsbil åt Kolbäcks begravningsbyrå. Och sen i slutet på 60-talet så hamnade den i Tornedalen där den var i bruk fram till 88.
Och du säger blev ombyggd till, vad var det från början då?
Ja, det var en vanlig Volvo Duett från början som lämnades in på en karosserifabrik i Eskilstuna där de då delade på mitten och förlängde den 85 cm.
Ska de helt enkelt av på mitten och bara förlängde?
Alldeles riktigt. Och så gjorde de om sidan då, så att du har en stor sidoruta istället för originalet 2 då.
Och sen gick den sen som likbil då. Hur länge då?
Ända fram till 88.
Oj, det är många som har färdat sin sista färd här då.
Oh ja, nog en hel drös.
Då måste jag ställa frågan, hur känns det att sitta och köra en likbil?
Ja, det är inga konstigheter alls. Det har aldrig varit några klagande passagerare i den.
Nej, de är ganska tysta förstår jag. Ja. Hur kom du över bilen då?
Den gick sönder i Enköping 97. Då skar motorn på den. Då hittade jag den på en parkering där. Så jag köpte den av dåvarande ägaren. Då.
Och då har du haft den ganska länge. Vad har du gjort med den?
Polerat upp lacken, för den var extremt blek då. Sen har jag bytt ut motorn och växellåda och lite andra delar som var väldigt slitna på den. För den har gått många, många mil. Så att tanken är att den ska bli svart någon gång i tiden igen då, men...
Okej, för jag ser att du också bakpå den här har en svart vagn. Vad är det för något?
Ja, det är en begravningsvagn. De använde man ju ofta förr i synnerhet 50- och 60-talet där du hade längre avstånd att köra. Kanske flera kistor. Så att, och den är byggd i Norge 69. Och finns ett tiotal i Sverige just nu fortfarande, som fortfarande finns på begravningsbyråer.
Vi ska gå bort och titta på den här. För den är då en svart lackerad. Till skillnad från likbilen som är röd. Och det står begravningsvagn från 1969 från Norge, just det. Så då kunde man alltså köra två lik samtidigt.
Ja, precis. Och ibland var det ju så att på 50-60-talet när vi oftast hade svarta taxibilar. Då hade taxirörelserna en sån här vagn och så körde de dem efter sin taxi. Så de extra knäckade väl som begravningschaufförer då.
Ja, allt går att göra pengar på.
Precis, det gäller bara att komma på det.
Om vi fortsätter på avdelningen röda små bilar så finner jag här en väldigt liten bil. Det står att det är en glasgogomobil. Och ägare är Ari Hackare. Vad är det här för bil?
Rune, det här är en bil från 50-talet. När Tyskland efter kriget började ta fram småbilar för att få landet på jul igen. Så tog man fram de här småbilarna för att skattereglerna var så att du kunde köra med motorcykelkort. För ingen hade direkt råd att uppgradera sina motorcykelkort till bilkort eller bilkörkort och sådant. Så därför kom de här småbilarna fram. Och det här är alltså Hans Glas. Det var deras minsta bil de tillverkade. De började egentligen med jordbruksmaskiner från början. Sen var det skotermodeller, tvåhjuliga historier. Och sen var det bilar. Och de höll på ända fram till slutet på 60-talet. När de var uppköpta av BMW till slutet. I slutet då. Så att sista modellerna av de här bilarna kom ut som BMW Glas. Men det här är den minsta kupé. Men de största kupéerna, det var egentligen så lika väl som de stora BMW-bilarna. Så det var en stor V8 med 200 hästar. Men det var stora bilar.
Ja, det här är alltså en liten bil. Och hur gammal är den?
Ja, den är från 1957 då. Och det här är första årsmodellen som kom ut som kupé.
Hur lång är den?
Ja du, den är 3 meter. Inte mer än så. Och den väger 450 kilo bara.
450 kilo. Och vad är det för motor i den då för att driva fram den?
Det är en tvåcylindrig tvåtaktare på 17 hästkrafter. Men du håller en marschhastighet på 80-90 när du sitter och kör på landsvägarna och maxar 110.
Och motorn, sitter den bak eller?
Jajamän, tvåcylindrig tvåtaktare. Den låter ungefär som en gammal snöskoter ungefär när man kör igång den.
Okej, okay. Hur är det att köra med den på vintern då?
Då kör man inte med den. Den är riktigt kall för det finns ingen värme direkt. Utan de som har haft en folkabubbla en gång i tiden på 70-talet känner igen det här med att det fanns ingen värme.
Det, om det är motorn bak, här fram, vad är det där då?
Det är jättemycket benutrymme.
Det är alltså inget bagageutrymme?
Nej, det är inget bagageutrymme. Det man fick stuva, det fick man stuva in i baksätet om man inte hade passagerare med sig. För att när den här kom till Sverige, då var den registrerad för 2 vuxna och 2 barn under 12 år.
Och när kom den till Sverige då?
Ja, den här är, den är intagen, den är såld i Solna 1958. Och det gick 2 år i Solna innan den ställdes undan.
Hur många sådana här finns det i Sverige?
Hör du, ja, jag känner till kanske 10 stycken. Varav kanske 4 stycken är körbara.
Och den heter alltså Gogo Mobil. Vad kommer det där namnet av? Gogo Mobil, vet du?
Ja, alltså, märket är ju glas. Glas, alltså, glas är samma sak. Om man tänkte Volvo, Amazon, glas, Gogo Mobil. Så glas är självaste bilmärket och Gogo Mobil är självaste modellen. Och jag vet inte riktigt varför Gogo Mobil kommer, men jag vet att Hans Glas son, han hette Gogi och han hade ett smeknamn som hette Gogo. Så att han kallade för Gogo, så att det är Gogo Mobil. Så att på något sätt, det finns lite olika teorier varför det heter Gogo Mobil. Då.
En liten bil till sonen alltså.
Ja, jajamän.
Ska vi gå fram och kan vi öppna dörren på den här?
Ja,
får vi se hur det ser ut inuti en sån liten, liten bil. Och det är alltså säten som man sitter väldigt nära golvet.
Ja, man sitter nästan på backen alltså.
Och där är det en kardantunnel, fast det går ingen kardan utan det går väl ett växellänkage minst tänker jag. Men det, du, hur många växlar är det?
Det är 4 fram och sen back. Oh, den här fanns även med halvautomatlåda med joystick. Så om du tittar på panelen här, vilket nu inte radlyssnare kan se, men det fanns en liten joystick som man kunde växla elektroniskt. Så den här Hans Glas, han var ju ganska innovativ här. För att det var han som började bland annat med kamrem på bilarna som BMW tog över på 60-talet sen när de köpte över glas. Så började med kamrem på bilarna. Och det är inte först nu i senare år som man börjar byta ut kamrem tillbaka till kamkedja igen då, på motorer då.
Så alltså elektronisk, det låter ju väldigt, väldigt tidigt.
Väldigt tidigt. Jag menar, den här bilen hade kuggstångsstyrning och sånt. Det är också sånt som kom väldigt senare på bilar. Så att han var väldigt innovativ den där killen. Han var ju motorkonstruktör för Indian Motorcycles i USA innan han flyttade tillbaka till Tyskland. Killen så att.
Och tittar vi in också ser baksätet här som du sa så är den för 2 barn. Och det förstår jag för att sätesdjupet är väl kanske, ja, är det 2 decimeter?
Ja, 2,3.
Oj, oj, oj. Då ska vi se, och här bak har vi också motorluckan säger man. Det är inte motorhuvudet, det är motorlucka. Och där så ser vi den lilla, lilla motorn med, jag ser 2 tändstift i alla fall.
Ja, 2 cylindrig tvåtaktare på 17 hästar.
Luftkyld?
Jajamän. På det viset skulle det vara bra för vintern, man behöver inte några glykol och grejer med.
Är den svårmäckad eller lättmäckad?
Nej, den är lättmäckad. Jag menar, motorn väger 50 kilo. Så kan 3 bultar så lyfter du motorn kan man ju skruva ihop den på en dag.
Och drar det inte mycket bensin va?
Han ligger på strax under halv liten milen.
Okej, det är som dagens moderna.
Jajamän, som dagens moderna. Man kör på 95 oktan i blyfri soppa, blandar i lite 2-taktsolja bara.
Med denna glas Gogo Mobil lämnar vi så Vanguard och alla sköna fordon för denna gång. Förhoppningsvis kommer tidningen Klassiker tillbaka nästa år igen med samma fina arrangemang. Och då kan vi komma tillbaka och njuta förstklassig fordonshistorik. På återhörande.